var ju inte här. Men då är det så förnuligt att vi kan lyssna i efterhand på vår hemsida. Så har du inte gjort det, gå in och lyssna på Farnas predikan, för det var en fantastisk predikan. Och du får gärna lyssna på fler om du känner för det. Men varför jag säger det är för att hon berörde många delar i det som är församling och vad vi kallar det till att vara som församling. Och jag vill knyta an till det också idag i min predikan. Kanske du har någon gång ställt dig den där frågan, varför lovsång? Varför tillbedjan? För det är så lätt ibland att det blir ett rejält missförstånd när vi pratar om de här frågorna. Att det kan skapas en felaktig bild av vad det verkligen är. Det vi håller på med när det talas om lovsång, när det talas om tillbe Gud. Och så lätt att istället leder till ett samtal kring sång och musik, kring smak, tycke och stil. Och som istället bara leder till en massa strider i församlingen. Istället för att gå till roten med orsaken till varför vi gör det vi gör. Och när vi då talar om församlingen, som är huvudrubriket för den här predikoserien, så är det oundvikligt att inte tala om lovsång och tillbedjans plats i församlingen. Så därför är min rubriken som sagt, om församlingen, naturlig plats för tillbedjan och lovsång. Och tanken med den här predikan är att få måla en bild som möjligtvis kan få hjälpa dig och mig till en sund förståelse vad lovsång och tillbedjan är, men framförallt i en längtan efter att vilja lovsjunga Gud. Så min första fråga som jag skulle vilja bemöta, det är: varför lovsjunger vi? Lovsång och tillbedjan är ju inte ett modernt, nytt modernt fenomen. I judisk tradition och genom Israels historia så hade lovsången en väldigt naturlig plats bland folket. Och bland annat så avslutades varje judisk påskmåltid med att man sjöng psalm 115-118 som vi hittar i Saltarboken. Saltaren som är Bibelns sångbok. En sångbok som inte bara har fokus på att sjunga i största allmänhet utan att faktiskt tillbe och ära Gud för den han är. Något som till och med Jesus och hans lärjungar gjorde. För i Matteus evangeliet kapitel 26 och vers 30 så läser vi just detta, att efter nattvarden och när de hade sjungit lovsången så gick de till Olivberget. Det var en rytm som man hade. Men vad var det då de sjöng? Och nu ska ni inte vara oroliga, jag ska inte läsa hela 115-118 psalm. Så ni kan sitta lugnt i båten. Men några axplock på vad de faktiskt sjöng ut den där kvällen strax innan de begav sig till ett semade trädgård. Psalm 115:1. Inte oss Herre, inte oss utan ditt namn ska du ge ära. För din nåd så sannings skull. Varför ska hedna folken få säga, vad är deras Gud? Vår Gud är i himlen. Han gör allt han vill. Psalm 116, vers 1-2. Jag älskar Herren för han hör min röst, mitt rop om nåd. Han har vänt sitt öra till mig. Hela mitt liv ska jag åkalla honom. Psalm 116, 12-14. Hur ska jag återgälda Herren alla hans välgärningar mot mig? Jag vill höja frälsningens bägare och åkalla Herrens namn. Jag vill uppfylla mina löften till Herren inför hela hans folk. Psalm 117, vers 1-2. Lova Herren alla hedna folk. Prisa honom alla folk. Väldig är hans nåd över oss och Herrens sanning består för evigt. Halleluja. Psalm 118, 1-14. Tacka Herren för han är god. Evig är hans nåd. Herren är min styrka och min lovsång. Han blev min frälsning. Psalm 118:24. Detta är dagen som Herren har gjort. Låt oss jubla och glädjas idag. Och psalm 118, vers 28-29. Du är min Gud, jag vill tacka dig. Min Gud, jag vill upphöja dig. Tacka Herren, för han är god. Evig är hans nåd. Jag vet inte om du håller med, men ibland kan det uppfattas som att vi tänker att sången i församlingen ska göra någonting med mig. Men faktum är att Bibelns texter talar väldigt mycket mer om ett vänt perspektiv från sig själv till att få ge Gud den hyllning som han är värd. Men då kanske frågorna kommer, om jag inte är på humör då? Om livet inte är på topp och allt känns hopplöst, hur kan man då som församling förvänta sig att människor ska ställa sig upp och lovsjunga och tillbe? Är det inte att sätta ett tungt ok på redan tyngda människor? Och jag har full förståelse för att man har frågor och funderingar kring detta och vill på bästa sätt försöka hantera det vi nu pratar om. Men jag tror ibland att många gånger när vi pratar om just lovsång och tillbedjan så är det missförstånd. Och att ibland kan skapas en felaktig bild i vad vi faktiskt tror att lovsång och tillbedjan är. För det är så väldigt lätt att vi bygger en församling på vad jaget vill ha. Vad kan jag få ut av den här gudstjänsten? Idag var det en bra predikan. Idag var det mindre bra sång. Idag smakade saften alldeles för lite. Eller vad det nu kan vara för någonting. Och jag har egentligen inget problem med att man kan ifrågasätta saker och ting. Men fokuset handlar ofta, och då går jag väldigt mycket till mig själv, att det ofta handlar på vad jag vill ha av församlingen. Och speciellt när det kommer till sång och musik. När man tror att det kanske ibland är ett allmänt smörgåsbord utav smak och tycke som vi ska hålla på med. Men det var aldrig tänkt så. Sångens primära syfte i församlingen har aldrig varit att ge mig vad jag vill ha, utan att jag ger Gud det han vill ha. Men då sjunger vi inte bara sånger när livet är perfekt och på topp, utan vi sjunger trots det på grund av den Gud är. Därför handlar inte sången, lovsången och tillbedjan inte om stil och form, utan om hjärtats gensvar till Herren för vad han har gjort. För om vi återvänder till Jesus och lärjungarna, sjöng man verkligen inte då livet var som perfekt? Verserna innan så läser vi om att Judas har precis lämnat dem för att förråda Jesus. Petrus, han blir nummer två som förnekar Jesus. Lärjungarna skingras. Och Jesus, han visste om allt detta dessutom. Och snart skulle de bege sig till Getsemane med allt vad det där skulle innebära. Alla satt de på högspänn inför en osäker framtid, men ändå valde man att lovsjunga Gud. Och när Jesus och hans lärjungar sjunger ut psalm 115-118, så var det ju faktiskt, som vi läste, väldigt lite fokus på dem själva i första hand. Att de själva skulle få någonting, utan det centrala var att ära och upphöja Gud. Och där någonstans ligger ju också hemligheten i lovsång och tillbedjan. Så vad händer när vi lovsjunger och tillber? Lovsång och tillbedjan vet vi förekommer gång på gång i Nya testamentet, liksom också i Gamla testamentet. Och i Apostlagärningarna kapitel 16 så läser vi en väldigt spännande text om Paulus och Silas. Och vi hämtar den ifrån vers 16. Där det står så här Apostlagärningarna 16 och från vers 16. En gång när vi var på väg till böneplatsen möttes vi av en slavflicka som hade en spådomsande och skaffade sina herrar stora inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus och oss andra och skrek: "De här människorna är den högste gudens tjänare. De får kunna föra er en väg till frälsning." Så höll hon på i flera dagar. Men Paulus blev upprörd och vände sig om och sa till anden: "Jag befaller dig i Jesu Kristi namn att lämna henne." Och i samma ögon blev for anden ut. När hennes herrar såg att deras hopp om inkomst var ute grep de Paulus och Silas och släpade dem till torget inför myndigheterna. De förde fram dem till domarna och sa: "De här människorna stör ordningen i vår stad. De är judar och förkunnar seder som vi romare inte får anta eller följa." Även folket gick till angrepp mot dem och domarna slet av dem kläderna och befallde att de skulle piskas. De fick många rapp och kastades i fängelse och fångvaktaren fick befallning att bevaka dem noga. När han nu fick en sådan befallning satte han dem i den innersta cellen och låste fast deras fötter i stocken. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och lovsång till Gud och fångarna, medan fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelse skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrarna och alla bojor lossnade och föll av. Den här texten påminner oss om en rad olika saker. Men först och främst så påminner den oss om att livet blir inte alltid som man har tänkt sig. Så var det definitivt för Paulus och Silas. Många gånger. Och speciellt i den här situationen. På grund av sin frimodiga tro så hamnar de i fängelset. Och det stod ju, vi läste att folket gick till angrepp mot dem. De sa inte bara liksom vissa ord till dem, sådär: "Men grabbar, nu får ni sluta, ge er iväg härifrån." Utan det stod att domarna slet av dem kläderna, befallde att de skulle piskas. De fick många rapp och kastades i fängelset. Och när fångvaktaren fick befallningen att bevaka dem noga så nöjde han sig inte med den första cellen han såg, utan de blev inkastade längst in i den innersta cellen och låste fast deras fötter i stocken. Där satt de nu, Paulus och Silas, på grund av sin tro, på grund av sin frimodighet att vittna och berätta om Jesus. Det var inga kriminella människor på det sättet. Men hela deras liv, hela deras tillvaro vändes upp och ner. Och jag försöker föreställa mig deras omständigheter. Tala om orättvis behandling. Tala om att med all rätt känna sig tyngd av sina bördor på grund av vad man är. En smärta och en rädsla för sina liv. Och man skulle vilja säga, liksom, se hur de har det. Inte kan vi väl begära någonting nu av dem när de är oskyldigt behandlade på det här sättet. När kommer det någon som kan skriva rättvisa? Jag vet inte hur det är med dig, men ibland när jag läser Bibeln så kan det kännas som liksom fiction. Det kan väl ibland upplevas lite som sagofigurer, de där Petrus och Johannes och Maria och Jesus och allt det där. Men de här människorna var ju vanliga människor, precis som du och jag. Det var riktiga människor. Det var inte låtsas människor. Det var inte människor som hade fått manuskript i förhand hur det skulle gå. Utan där och då så sitter nu Paulus och Silas i fängelset. Men trots det så tänker jag att den här texten kan hjälpa dig och mig att förstå varför vi lovsjunger, men också när vi lovsjunger, vad som faktiskt kan ske när vi väljer att tillbe Gud trots våra omständigheter. Studiebibeln som fördjupar sig på grundtexten, Bibelns grundtext, säger så här kring vers 25. Det blev vaknat i Filippi fängelse. De första timmarna kan då båda fångarna ha hållit sig tämligen stilla, alltså Paulus och Silas. Men vid midnattstiden var de så fyllda av Guds ande och himlens närhet att de inte kunde tiga längre. De började prisa Gud. Den grekiska texten kan betyda att de var i bön, men att bönen då och då avbröts med sång. Visst är det underbart? Poängen med texten är inte först och främst det extraordinära, det storslagna som sker, Utan det är faktiskt inställningen hos Paulus och Silas som är avgörande. För trots denna tuffa situation, trots de här omständigheterna som de går igenom, så väljer de ändå att lovsjunga och tillbe Gud. Ett val helt enkelt. Det kunde ha varit en annan sång de sjöng. Gud, du ser hur vi har det. Varför blev det så här? Och varför gör du ingenting? Det är också en typ av lovsång. Mot ett helt annat håll. Men Paulus och Silas väljer en annan väg. Och anledningen till varför de kan göra detta är flera, tror jag. Men bland annat en. Det är att vi sjunger inte bara om Gud, utan vi sjunger till Gud. Det är inte bara kunskap om Gud som basuneras ut, utan istället så är det baserat på en relation med Gud. De visste vem de tillbad. De kände honom. Därför längtar Gud efter att vi vänder oss till honom. Och genom lovsång och tillbedjan så hjälper det oss också att kunna se klart. Inte utifrån våra egna glasögon ibland, utan återigen på grund av den han är. Farna sa så här i sin predikan bland annat: vi kan inte ge det vi inte har. Vi kan inte ge det vi inte har, och det är ganska befriande på ett sätt. För så ofta vi tänker att vi ska ge en massa saker som vi inte har. Och så ofta vi tänker på allt det som vi inte har i livet. Och när det kommer till tron och församlingen också för den delen. Men samtidigt så vet vi att vi kan ge det vi har. Eller hur? Lärjungarna, när de står inför stora rådet lite tidigare, Petrus och gänget. De kunde inte tiga, sa de, med vad de hade sett och vad de hade hört. Det var erfarenhetsbaserat som gjorde att Paulus och Silas den där stunden i fängelset faktiskt ville tillbe Gud för den han är. Och på samma sätt så var det med Paulus och Silas. De satt inte där med allt. De hade inte alla resurser. De hade inte mobiltelefonen för att ringa till advokaten. De hade inte Facebook för att kunna lösa ett och annat för att om möjligt få bli fria ifrån den här orättvisa behandlingen. Men samtidigt så hade de ett hjärta fullt av lovsång till Gud. Paulus och Silas hade funnit det. Men en viktig notering i det här är att det inte var i fängelsehålan de insåg vikten av lovsång och tillbedjan, utan i vandringen med Herren. Och det har blivit sagt så här: until God opens the door, praise him in the hallway. Direkt översatt: tills Gud öppnar dörren, prisa honom i hallen. Ge tid där du är och det du gör och det du har. Därför handlar det vi pratar om så mycket mer om musik vi spelar eller sånger vi sjunger. Lovsången och tillbedjans funktion är att låta Gud bli ärad genom våra liv oavsett omständigheter. Den inställningen hjälper oss att se på vår relation med Gud, men också förstå vad vi kallar det till som församling. Många av oss känner säkert till den här sången: jag vill ge dig, o Herre. Eller: jag vill göra mitt liv till en lovsång. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Där var ton skall en hyllning till dig bära. Och i dagar av glädje och dagar av sorg vill jag leva var dag till din ära. En härlig sång. Men vad betyder det? Lovsång och tillbedjan inför Herren handlar om hela mitt liv. Jag hade en bibelskolelärare, eller jag och Hanna faktiskt. Vi hade en bibelskolelärare när vi gick på bibelskolan, som tidigare hade arbetat som pizzabagare. Och han berättade vid ett tillfälle att när han ibland stod och bakade sina pizzor så tyckte han att det var ganska tråkigt och meningslöst. Men så kom han på att vi ska, som sången säger, göra våra liv till en lovsång till Gud. Och därför började han att lovsjunga och ära Gud samtidigt som han bakade ut pizzan. Och det kan låta lite märkligt kanske när man får säga att man får ge sin pizza som en hyllning till Herren. Men för honom så insåg han att det handlar så mycket mer om vad jag sjunger. Det handlar om ett liv som jag lever ut i relation till Gud. Där han fick ära Gud genom det han hade. Och jag tror att det där är en nyckel till din och min förståelse för varför vi tillber Gud. Vi ger utifrån det vi har till Herren för den han är. Och som kristen så lever jag ju inte bara för mig själv. Utan jag är också en del av en församling. Och att vara engagerad i en församling handlar inte först om att få en massa. I'm sorry. Utan om att ge. Att först ge till Gud det han är värd, men som i sin tur kan få bli till välsignelse för människor runt omkring. Om Paulus och Silas inte hade haft den tro som de hade, den grund för deras liv, så hade risken varit stor att de inte hade kunnat hantera situationen på det sättet som de gjorde när de nu satt i fängelset. Och nyckeln till det, det är hur vi lever våra liv i det fördolda med Gud. Som i sin tur gör att faktiskt människor kan få erfara Gud. Genom våra liv att ära Gud. Vare sig det är med sång och musik. Eller i våra liv, i våran vardag. När vi ger det vi har, så kan faktiskt människor få möta Gud. Det var ingen som talade om för Paulus och Silas att det extraordinära skulle ske. Och jag tror egentligen inte heller det var orsaken till att de gjorde det. Men samtidigt så vittnade om vad Gud förmår att göra när du och jag sätter våran blick på honom och inte på våra omständigheter. Ingen vet vad som pågick i fångarnas inre när de satt där och hörde sången. För allt vi vet är att de andra fångarna fanns bakom tjocka murar och stängda dörrar. Men att det står att de lyssnade på när de sjöng. Och det handlar heller inte om att det är någon slags speciell sång som Paulus och Silas verkar sjunga. Utan deras längtan i att få höja sitt lov till Herren. Och så läser vi texten att när Paulus och Silas lovsjunger Gud kommer ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakas i sina grundvalar. Något märkligt och mäktigt inträffar. Och det skulle gott och väl kunna varit en egen skön och härlig stund för Paulus och Silas där i fängelset. Tänk Silas, Herren har inte övergett oss utan vi får vara här tillsammans. Och det skulle varit fantastiskt att få ta del av den texten också om det hade varit formulerat på det sättet. Men vi vet ju att någonting mer sker i texten. Det var inte bara en härlig stund för Paulus och Silas där. Det är inte bara en härlig stund för dig och mig som kristna som sitter här och lovsjunger. Så går vi hem och så tänker vi, vad härligt vi hade det i kyrkan. Vilken underbar lovsång det är idag. Jakob pratade lite för länge, men lovsången var ändå härlig för Hanna var med. Sorry. Det är någonting mer som sker i texten. Som jag tror också är en nyckel i vad jag tror lovsång och tillbedjan kan få betyda. För vi läste också från vers 26. I samma ögonblick öppnades alla dörrarna. Och alla bojorna lossnade och föll av. Min bön för vår församling, det är att det ska få vara en naturlig plats för lovsång och tillbedjan. Där det skapas utrymme för det och där vi vet varför vi gör det. Att vi får sjunga ut vårt lov till honom som är värdig och på grund av allt han har gjort för oss. Och att det föds en längtan i vårt inre att vilja ära honom. Det är inte utfyllnad av tid. Utan istället så är det en tid då vi kalibrerar mot himlen. Vänder oss till honom som förmår att göra långt mer än vi kan ana eller förstå. Psalm 22, vers 4 säger: ändå är du den helige, den som tronar på Israels lovsånger. Jag tror att Herren gläds över när det finns ett tillbedjande folk. När vi vänder oss till honom. Trots att vi kanske kämpar med olika saker. Trots att vi kanske inte ser allt det där vi hade önskat att se. Utan ändå säger vi: Herre, du är värdig. Du är värdig våran lovsång. Du är värdig våran tillbedjan. Men att våran lovsång och tillbedjan också sträcker sig längre än så. Att det är förenat med ett liv som vi lever oavsett omständigheter. I ett tjänande där jag med mitt liv ärar Gud. Där jag inte bara blir passiv och väntar på att få det jag vill ha. Utan lever ett liv som efterföljare till Jesus och i församlingen genom att tjäna Gud. Vi är i en period i församlingen där mycket sker. Och där vi har kommit tillbaka från en pandemi som har gjort väldigt mycket med oss på olika sätt och vis. Och fortfarande så är vi där vi försöker att fundera lite, hur kommer det bli med allting framöver? Och ibland i vissa sammanhang i församlingen så har vi märkt att det saknas folk i vissa områden. En del som har valt att hoppa av olika orsaker. Och där vi känner att liksom vi försöker att manövrera oss fram hur vi ska göra framöver. Och jag skulle kunna radda en massa saker här som vi skulle kunna behöva hjälp med i söndagsskolan, i fika, i mötesvärdar, i gemenskap på olika sätt och vis. Och det där har ju sin olika gång och vi befinner oss i olika stadier i vårt liv. Men jag skulle bara den här söndagen också i samband med det jag pratar om lovsång och tillbedjan försöka påminna dig och mig om att vi faktiskt inte kommer bara för att få, utan att också få vara med och tjäna i den församling som Gud har kallat oss till att vara. Jag som pastor och vi som församlingstjänare, vi vill göra det bästa för att skapa de bästa förutsättningarna för att det ska funka här. För att det ska kunna vara fika på söndagar och för att det ska kunna vara samlingar för barnen. Och för att vi ska kunna få musik och sång på olika sätt och vis. Och skulle bara på det sättet också vilja skicka med att be till Gud för vad Gud också har placerat i ditt liv till att tjäna i. Att det får bli en lovsång, att det får bli en tillbedjan till Gud där vi tjänar tillsammans så att människor kan få erfara Jesus. Inte av tvång utan på grund av glädjen i Gud. På samma sätt, samma glädje som Paulus och Silas upplevde i fängelsehålan. Kraften, där ligger inte förträffligheten eller förmågan då vi kanske själva ibland känner att vi sitter i ett fängelse. Utan på grund av vad Gud förmår att göra genom oss och genom sin helige ande. Inte för att det alltid är enkelt och roligt. Tänk på Paulus och Silas, jag tror inte det var roligt att sitta i fängelse. Utan istället så handlar det om att vi bygger Guds rike på den här platsen. Och där vi kan få kliva in som församling in i det som Gud har lagt på våra hjärtan. Och på så sätt, med den attityden, med den inställningen, en tillbedjares attityd, så tror jag att vi kan få vara med om att få se fängelseportar öppnas. Där tror jag vi kan få se bojor få lossna hos människor. Och människor kan få sättas fria. Där vi kan få se fler människor komma till tro på Jesus. Och precis som psalm 115 och 1 sa: inte oss, Herre, inte oss, utan ditt namn ska du ge ära för din nåds och sannings skull. I Jesu namn. Amen. Vi ber en bön. Herre, tack för ditt ord den här söndagen. Jag tackar dig Gud för den du är. Jag tackar dig för att vi får ära och tillbe dig, Herre. Med det vi är och det vi har. Jag ber Gud om din nåd att vi får vara en församling som får tillbe dig på ett naturligt sätt. Där inte sång eller musik eller stilar och former får vara det som definierar oss, utan ett hjärtas gensvar mot vad du har gjort, Herre. Och nu tackar jag också Gud att vi får kliva in i nattvarden, som också blir en påminnelse om vad du har gjort för oss, Herre. Och där vi vill gensvara genom att säga vårt ja. I Jesu namn. Amen. Amen. Och vi gör så att vi ska alldeles strax få kliva in i nattvarden.